Ja, välkommen till Slaget efter 12. Stefan Windge heter jag. Ni lyssnar på Yle Vega och Slaget efter 12 tisdag. Det där viruset på var mans läpp och de åtgärder, var mans och var kvinnas läpp och de åtgärder som ska syfta till att det inte ska hamna i var mans och kvinnas kropp också. Det sysselsätter oss ju sedan länge här. Och Finland stänger gränserna imorgon. Skolorna stängs imorgon och så vidare. Vi har i praktiken så här rörelseförbud, samlingsförbud. 10 personer får högst umgås tillsammans just nu i Republiken Finland. Hur långt räcker det och vad gör andra? Vi ska blicka ut i världen tillsammans med Kristin Sandberg, vår medarbetare i Italien. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Jag är också välkommen till Björn Ådahl, långt mannen långt borta, vår medarbetare i Asien. Välkommen till Slaget.
Ja, tack.
Det är långa linjer här så ni får ha överseende, ärade lyssnare, med ibland några fördröjningar. Och sist, icke minst, Ville Hopa från vår USA-korrespondent på plats just nu i Finland här. Berätta för oss hur läget är i stora landet i väster. Välkommen, Ville.
Tack så mycket.
Det där... Ska vi börja med att det som den sjuke mannen i Italien, i Europa var ju Italien förra veckan och där går väl myndigheterna ganska mycket på knäna. Kristin Sandberg, hur är det där? Vad vet man om den, åtgärderna, att de fungerar? Har Italien börjat få bukt med den ökade antalet smittspridningar?
Ja, jag kan väl säga att situationen är pressad på flera sätt här i landet. Då. Igår kväll så var det över 23 000 smittade och över 2 100 döda. De nya fallen var något färre än tidigare så det gick ner lite igår. Men det man nu förbereder sig för är den stora toppen som förväntas komma inom 2-3 veckor. Man håller på att räkna på det här. Man vet inte exakt när den kommer infalla. Den stora karantänen för hela landet infördes den 11 mars och man tror att toppen som kan bli på 30-40 000 fall kommer infalla någon gång mot påsk. Så hela landet, jag pratade med några läkare här under dagen och även igår, så överallt ställer man om nu för att kunna ta emot alla patienter som kommer komma in. Du har 10 000 nya läkare som fick utexamineras i förtid igen här igår och idag. Läkare med olika specialistkompetenser får nu gå in och jobba med coronapatienter. En neurolog, en kvinna gör sitt första nattpass på sitt sjukhus som har omvandlats från att ta emot olika kategorier patienter till nu att bara ta coronapatienter. I Genoa, en stor hamnstad i Ligurien i Medelhavet, inreder man nu ett kryssningsfartyg som görs om då för att tillfället ta emot coronapatienter. Och patienter som tidigare fått kanske hemvård, en läkare som jobbar med HIV-patienter med vård i hemmet, kallas nu in för att eventuellt jobba på det här kryssningsfartyget. Och det är så det ser ut runt om i landet.
Inte över ännu i Italien, med andra ord. Björn Ådahl, du bor i Malaysia men du reser bland annat för Yles räkning runt om i Asien. Det har på senare dagarna hetat att Asien börjar få bukt med den här epidemin. Hur kan vi tro på det?
Det ser bra ut i många länder men nu igen i Sydostasien så har det nu börjat sprida sig mycket snabbt det viruset. Att Malaysia där jag då nu befinner mig så inför man imorgon motsvarande regler som man nu har infört i Finland, att gränserna stängs och skolorna stängs och så vidare. Men sen igen i synnerhet i Hong Kong, Taiwan och Singapore har läget hållits väldigt, man kan säga till och med konstigt bra, att väldigt få fall har påträffats. Att i Hong Kong, där är 7 miljoner människor lever väldigt tätt in på varandra och som har mycket att göra med Kina hela tiden, så har man hittills bara haft drygt 150 fall. Och det intressanta med Hongkong är att jag tillbringar just 2 veckor där. Och det är absurt att vara där för att staden fungerar i praktiken som vanligt. Att i synnerhet under lunchpauserna mitt på dagen så är trottoarerna helt proppade med folk. Men nästan alla, man kan säga nästan alla, så använder andningsmasker. Och det ser absurt ut när det är så mycket folk på gatorna och alla har andningsmasker. Och det här med just den här reglen som man vill genomföra i Europa och USA, att man ska hålla då 1 meters avstånd eller minst 1 meters avstånd till varandra, så det är omöjligt i praktiken att genomföra i Hongkong. Men ändå har den inte börjat sprida sig, att som sagt bara drygt 150 fall hittills. Och detsamma gäller för Taiwan och Singapore, som också har mycket att göra med Kina. Att det är intressant.
Mm. Det där att många funderar nu, är det något som de har gjort annorlunda? Vi ska strax återkomma till det och börja jämföra vad som gjordes i vilket skede av den här epidemin. Men vi ska ännu först tala om USA med Ville Hoppa här. Ville Hoppa, president Trump tvärvände ju för någon vecka sedan snart här, från att ha sagt att viruset knappt finns ens eller ett påfund av demokraterna och fake news i största allmänhet, till att införa ganska drastiska åtgärder. Men hur effektiva tror amerikanerna att de här åtgärderna är som Vita huset nu inför?
Ja, det får man säga. Man kan väl säga precis som du antydde här, att USA har vaknat väldigt sent i det här situationens allvar. Och precis som du sa, så tonar ju Trump länge ner det här hotet. Han talar om att det är bara en vanlig flunsa. Det är någonting som snart kommer att gå över. I april så kommer det här att vara bortglömt. Och redan då fanns det alltså en motsättning mellan det som Trump sa och det som hälsomyndigheterna i USA sa. Och det var just i förra veckan som man kan säga att i mitten av förra veckan som USA egentligen vaknade till situationens allvar. Det var då som Trump, förra veckans onsdag tror jag det var, som Trump höll det här talet där han meddelade om det här flygförbudet från Europa, förutom då britterna, och nu gäller det också britterna. Och sedan dess har ju bollen då rullat ganska snabbt, och igår, alltså på måndagen, så talade Trump då ytterligare och verkar signalera som att han nu då åtminstone har insett att det är en mycket bekymmersam situation. Och han kom ut med en hel del då rekommendationer om att stänga restauranger, skolor, offentliga utrymmen, begränsa sammankomster till max 10 personer. Lite av den typen av åtgärder som vi också kommer att se här hos oss. Men här finns ju vissa saker som präglar just USA som gör att situationen åtminstone i mina ögon blir ännu mer oroväckande, eftersom hälsovårdssystemet är så fragmenterat och eftersom delstaterna skiljer sig så mycket från varandra. Men det är kanske någonting vi hinner komma in på här ännu.
Mm. I amerikanerna så här långt verkar de nöjda med att president Trump har så att säga, åtminstone sent men åtminstone någon gång kommit till skott med att göra, tycka att det här är allvar.
No, de första reaktionerna tyder på att det finns liksom då en förståelse för det här. USA är ju då liksom ett oerhört polariserat land just nu. Det gäller liksom precis allt från politiken till geografin och så vidare. Det verkar nu finnas ett stöd för att den här typen av strikta åtgärder behövs. Men ännu här, helt igår och under de senaste dagarna, så har det kommit rapporter om att människor har samlats till olika möten och gått ut på restauranger och fortsatt sin vardag som förut. Så att det kommer nog att innebära en stor förändring här för många. Men med tanke på då att på din fråga att om man så att säga då kan enas kring liksom allvaret inför det här läget, så jo, det finns vissa tecken på det. Och också kongressen, som ju är väldigt, väldigt polariserad just nu, och relationen mellan republikaner och demokrater är väldigt inflammerad. Så där verkar det också att finnas en enighet. Man har beviljat ett stödpaket på 8 miljarder, och det är bara början. Nu kommer man troligen den här veckan då att enas om ytterligare ett stödpaket för en mycket större summa.
Mm. Ja, det kommer ju komma sen en nota så småningom, och det får vi ta. Det vet vi inte hur stor den blir i slutändan, den lär bli betydande. Men vi ska ännu här i den här sändningen nu diskutera de här åtgärderna som syftar till det här rent smittskyddsfunktionen, att stoppa virusets vidare spridning här. Och vi minns alla, så Italien är väl kanske, vad ska vi säga, 3 veckor före oss, något sånt där, att då började italienarna få leva i områden som delvis var avspärrade. Alltså de fick inte lämna sina städer och de började övervakas. ändå har de asiatiska länderna, Sydkorea till exempel, lyckats, som Björn Odal var inne på, väldigt väl med att på ett tidigt, vad var det, tidigt skede bryta på något sätt smittspridningen. Konkret, Björn Odal, vad var det som de asiatiska länderna gjorde annorlunda än vad Europa gör?
När det gäller Taiwan, Hongkong och Singapore, så det var de första länderna som slutade släppa in resenärer från det övriga Kina. Att Taiwan gjorde det redan före Kina medgav att det här viruset sprider sig från människa till människa. Och också Singapore och Hongkong var snabba när det gällde att stänga gränsen till Kina. Och det sägs att det var en kraftigt bidragande orsak till att antalet människor som hade smittats är fortfarande väldigt litet. Och här var igen Sydkorea långsammare i det här fallet att de tillät länge kineser att komma in i landet. Och det är antagligen därför som viruset började sprida sig snabbt då i delar av Sydkorea. Men sen när det hade kommit fram det här stora antalet människor i en stad som heter Daegu, en miljonstad i södra Sydkorea, så sen igen reagerade de sydkoreanska myndigheterna väldigt snabbt och väldigt effektivt. Att de genomförde inte sådana här rätt drakoniska åtgärder som man då gjorde i Kina, att man stängde av hela landskapet Hubei därifrån när den sjukdomen började sprida sig och satt folk i praktiken i husarrest. Utan i Sydkorea så höll man barer och restauranger och butiker öppna. Men man uppmanar folk att hålla sig hemma. Och sydkoreanerna är ett folk som disciplinerade, så de följde den här uppmaningen. Och sen samtidigt så började de mer effektivt än någon annanstans så började de checka folk. Att bär folk på virus eller inte. Och genast när folk då... När det kom fram att man hade viruset så blev man försatt i isolering. Och det har Sydkorea gjort effektivare än något annat land. Och därför har antalet smittofall där snabbt börjat minska. Och det ser väldigt lovande ut att de har faktiskt fått läget rätt bra under kontroll.
Mm. Och de gjorde det där alltså redan på ett väldigt tidigt skede, alltså jämfört med oss här i Europa, här alltså i Finland. Imorgon stänger vi gränserna. Andra länder har redan gjort det förra veckan, men alltså det var så att säga på ett väldigt, de reagerade väldigt snabbt. Det här, Kristin Sandberg, det har man ju funderat på i Italien också, var det, huruvida man införde, reagerade sent, är det fortfarande en diskussion?
Nej, det har nog aldrig riktigt varit en diskussion. Alltså från att man upptäckte första fallet så åkte man ju redan uppe i norra i en kommun, så åkte man och testade alla andra personer i närheten som den personen då, första patienten, hade varit i kontakt med. Problemet var väl att coronasmittan redan var spridd i delar av landet. Mm. Man har ju inte hittat den allra första personen. Så därifrån har man ju agerat jättesnabbt. Alltså det blev ju direkt en röd isolerad zon i de två första kommunerna. Och sen har det här utökats. Men som sagt, det var nog redan i omlopp. Man kan inte stoppa nu. I stort sett alla enade om att man kan liksom inte stoppa spridningen. Utan det enda det handlar om nu är att dra ut på tiden för smittspridningen. Så att man kommer att ha samma antal smittade med eller de här utan kontrollerna, tror man i stort sett. Men alltså, nu försöker man få kontroll på det och sprida ut de här under en längre tidsperiod så att sjukvården hinner med. Så man frigör platser, en patient ut och en in och så. Och att man också kan få andrum så man hinner förflytta patienter, för intensivvårdsplatserna verkar vara slut nu, till exempel Lombardiet med 10 miljoner personer, såg jag sista nyheten här som kom på morgonen. Så man måste skapa utrymme, och det är det. Och sen skulle jag vilja säga att det Italien har gjort liknar ju nästan mer det Kina har gjort, där alltså man satt människor i husarrest. Och det är inte heller, det är inte någon trevlig konsekvens där. Alltså den här isoleringen gör ju att, men ja, den sociala distansen gör också att det blir en distans i relationerna mellan människor. Alltså man säger gärna, men går du ut och går en promenad i skogen? Det är inte bra att göra, för bryter du foten kan du ta upp en plats på akuten. Det blir ganska obehaglig stämning faktiskt där med isoleringen. Jag vet inte. De följderna, det börjar kännas här nu tycker jag lite grann. Men annars så är det, vill jag också säga, stödet för de här hårda begränsningarna har ändå varit stort. Alltså jag såg att över 60% av italienarna tycker att regeringen har agerat snabbt och riktigt, att det är det här som behövs göras liksom. Så folk, de flesta accepterar. Jag såg nu att man har rapporterat en del Skandinavien att många i södra Italien ändå är ute. Och så det är klart, 60 miljoner personer, det går inte att kontrollera alla. Det görs mycket kontroller ute på vägarna här omkring där jag bor, vet jag. Och men det är en del människor ingenstans att ta vägen. Det finns flyktingar. Det var någon flyktingkille här som hade blivit stoppad i stan. Han har ju ingen fast bostad i kommunen. Han är inte... registrerad som bosatt i kommunen, och då ska han bort härifrån. Vart ska han ta vägen? Det blir också en del ganska obehagliga konsekvenser av de här sociala kontrollerna.
Det här att du nämnde det där att vad folket tycker om de här åtgärderna. Så att säga, i Kina brukar ju myndigheterna inte på samma sätt bry sig om riktigt, eller åtminstone är det den bilden man brukar hålla sig med, att kinesiska myndigheterna de struntar ganska mycket i om folk nu gillar åtgärderna eller inte. Ändå har det väl Björn Ådahl kommit uppgifter på att kineserna är inte helt riktigt nöjda med att sitta. De sitter många i den här ursprungsprovinsen där det började kring Wuhan. Så har nu suttit i karantän inspärrade i vecka efter vecka och är ganska kritiska till myndigheterna, läste jag en rapport.
Jo, det har ju till och med ordnats en protest i en av städerna nära den här Hubeilandskapets huvudstad Wuhan, som då är epicentret för hela den här krisen. I en lite mindre stad, inte långt ifrån Wuhan, så samlades folk faktiskt ut på ett torg för att protestera mot att de betalar för mycket, de betalar för höga priser för livsmedlen som är till salu, och de upplever att kommunistpartiet, det styrande kommunistpartiet, borde kunna reglera priserna så att de inte behöver betala för mycket nu, i synnerhet läge när deras inkomster har mer eller mindre krympt till noll i många fall. Så det var faktiskt det, i Kina ju protester överhuvudtaget, offentliga protester överhuvudtaget ovanliga, och det att de här människorna vågar göra det nu i det här krislandskapet Hubei, så är oerhört sällsynt. Men också, det har också framkommit på sociala medierna att många människor i Hubei är nu helt enkelt trötta på det här läget. De har ju suttit och inspärrat dig i en och en halv månad, till och med lite mera. Och det är tungt för psyke. Och sen vet man inte hur många människor som då har i sina hem då, till och med har dött på grund av andra sjukdomar än det här coronaviruset. Det som orsakas av coronaviruset. Att det är alltså sånt som kommer eventuellt att komma fram senare. Att hur den skadar den här väldigt drakoniska åtgärden har ställt till med. Samtidigt som det också har lett till det att man har fått läget i alla fall på något sätt under kontroll.
Det här tycker jag är intressant. Alltså just det här kinesiska myndigheterna, verkligheten enligt kinesiska myndigheter kan vara ganska mycket vad kinesiska myndigheter vill att den ska vara. Så att, hur mycket kan vi lita på att kineserna nu börjar få bukt med den här epidemin så som de själva påstår? Stämmer det?
Det stämmer att man kan inte lita på vad myndigheterna säger, vad kommunistpartiet säger. För det som du säger, så de behov förvränger de verkligheten. Men experter som nu har följt med det här läget i Kina, så de är nog eniga om att i alla fall är den här trenden helt klar. Att antalet människor som blir smittade har minskat kraftigt och Enligt kinesiska myndigheterna är det ju nu nästan noll fall per dag. Att det här, de har faktiskt fått ner det väldigt kraftigt, men om det sen stämmer eller inte, det vet man inte. Men experter säger att det är i alla fall i trenden helt klart att vi har fått läget nog mer eller mindre under kontroll. Men sen sägs det också att nu när Kinas ekonomi har lidit så kraftigt av det hela, det förmodas ju att kommunistpartiet till och med tvingas att rapportera en negativ tillväxt nu för det här kvartalet, så vill kommunistpartiet nu att företagen igen ska börja fungera som de gjorde före krisen, och folk ska tillbaka till arbetsplatserna och landet ska börja fungera mer och mer normalt. Och det säger en del experter att det kan vara för tidigt och att det kan resultera i att den här sjukdomen kommer tillbaka efter ett par månader.
Det finns ju den risken att man bryter smittspridningen genom drastiska åtgärder och sen tar man bort dem när det verkar bli bättre och sen tar det bara ny fart igen. Det där USA vill ju hoppa, det där är ju så här lite motpolen till Kina där folk verkligen inte litar på myndigheterna. Och speciellt eftersom vissa då kretsar politiska republikanerna har medvetet också ifrågasatt det som vi här tycker verkar ganska allmän sanning om hur vissa smittspridningsteorier fungerar. Vad heter det? Kommer de här åtgärderna, du nämnde folksamlingar som hos oss här, kommer de att efterlevas på samma sätt? Amerikanerna är ju lite upproriska väl eller sånt och vill gärna bära vapen i alla lägen.
Det är precis som du säger, ja, det finns liksom en inbyggd misstro mot staten och statsmakten i USA. Och formellt sett så var det här alltså starka rekommendationer som president Trump då la fram i sitt tal igår. Alltså det här, eftersom delstaterna har så mycket autonomi och så stor makt att självbesluta om de här åtgärderna. Nu har ju då 30 delstater väl i nuläget åtminstone gått in för att implementera de här restriktionerna om att stänga skolor, restauranger och offentliga utrymmen och begränsa sammankomster. Men nu finns det ett bekymmer, åtminstone som jag ser det. Alltså, amerikaner är ju lite så här rebelliska av sig, särskilt när det gäller olika åtgärder från statsmaktens sida. Åtminstone jag har tagit del av rapporter här i olika medier om att det har hållits vissa sådana fester och festligheter för att så att säga fira med glimten i öga på något sätt slutet på vardagen, så som man har känt till den hittills, särskilt unga människor har samlats på olika ställen, så att knappast har det här allvaret riktigt sjunkit in ännu bland alla, och jag tror att vi bara har sett början ännu av den här epidemin framfart i USA, och det finns nog en orsak till bekymmer, särskilt eftersom det här hälsovårdssystemet är så ojämlikt och på sätt och vis också inte berett för den här typen av allvarliga epidemier.
Nej, det är väl så visst, den här uppfattningen om att amerikaner har ju inte den här möjligheten att stanna hemma när de är sjuka så som vi har här i Europa på samma sätt. Eller många har det inte, utan de är ju vana att gå på jobb fast de är sjuka, för att precis. Är de inte där får de ingen lön så att säga. Och vi har det här, vi är så jättevana vid försäkringstäckning att vi stannar hemma, vi får till och med hemma utan läkarintyg ett antal dagar och får lön ändå. Det är ju helt science fiction för amerikanerna.
Det är helt sant som du säger. Man brukar säga att varannan amerikan är ungefär ett lönekvitto från konkurs. Och även om det nu inte kanske riktigt är så allvarligt, så ligger det mycket i det där att om man inte har chans att arbeta, så då faller man snabbt utanför alla skyddsnät. Det gäller väldigt många amerikaner. Nu kommer förmodligen, antar jag, kongressen att godkänna någon form av stödpaket där det finns till exempel. Ja, vi får se vad det kommer där, men det kommer säkert någon typ av stödbetalningar till personer i svåra lägen, och kanske också förpliktas arbetsgivare ersätta familjer som tvingas till exempel vara hemma med sina barn. Men situationen är nog bekymmersam. Det finns miljontals amerikaner som så att säga saknar, eller som de facto saknar sjukförsäkring. Och jag kollade också just upp att USA har alltså färre akutplatser i sjukhus och på mottagningar och färre läkare per kapita per medborgare än väldigt många andra utvecklade länder. Så att vi får se helt enkelt hur allvarlig den här krisen blir i USA. Men åtminstone verkar man nu ha vaknat i den här situationen, och det är nog inte en dag för tidigt.
Nej, samtidigt just ekonomiskt viktigt för hela världen, det är åtminstone det här, börsvärlden blickar ju till USA, hur USA förmår hantera sin ekonomi, så att det blir ju ganska alldeles viktigt att veta där.
Ja, den här ekonomiska biten är ju på något sätt tätt sammankopplad med det här, men det blir ju liksom en, jag tror att det var en flera bedömare här som höll det som ganska sannolikt att USA kommer att gå in i recession i år, och det är ju liksom då en fullständigt annan verklighet vi talar om än kanske bara för några veckor sedan då USAs ekonomi blomstrade och arbetslösheten var låg. Så att vi kan nog vänta oss också någon form av stödpaket till näringslivet i företagen, men hur mycket det hjälper sen så, så får vi helt enkelt se.
Mm. En sak som jag ville ta upp mer, det är det här, de här framgångsrika länderna i Asien, Hongkong, Singapore, Sydkorea använder ju väldigt mycket datateknik för att spåra smittkedjor. Alltså de har åtminstone vissa länder och samkört både kontokort, utgifter, mobiltelefon, alltså de här lokaliseringstjänsterna var folk har befunnit sig för att på så sätt hitta mönster var de smittade har varit och vilka andra som har varit i närheten av dem och på så sätt hittat också och testat väldigt många på ett sätt som vi här i Europa åtminstone är väldigt främmande för att staten skulle så att säga gå in och tänker här i Finland, alltså våra SLK plussa kort på något sätt. Uppgifter visar vilka affärer vi har varit inne i och så kan man nu se vilka andra som var där samtidigt och om någon var smittad. Det där är ju väldigt främmande för oss, men det är alltså asiaterna tar det så att säga. Björn Ådahl, det är helt okej för dem eller?
Jo, det landet där det här har genomförts allra längst, eller det har gått allra längst är ju då Kina, där kommunistpartiet nu använder den här nya teknologin till att helt enkelt övervaka befolkningen. Det gjorde de redan före den här viruskrisen inleddes. Och nu så använder de den samma teknologin då som fungerar via då människornas smartmobiler till att då spana efter folk som då bär på det här viruset. Och också i Sydkorea hade de använt den här samma teknologin, inte lika långtgående som i Kina, men Sydkorea har hittills accepterat det. De anser att det är helt okej, fast Sydkorea är ju ett demokratiskt land med medborgerliga rättigheter helt på ett annat sätt än Kina. Så har medborgarna nu då accepterat det att myndigheterna då håller koll på det hela via folks smartmobiler. I Hongkong och Taiwan så finns det inget sånt här, där skulle folk inte acceptera det. De fungerar mer på ett västerländskt sätt än man gör i Sydkorea och då i synnerhet i Kina.
Mm. Vad säger ni då, Kristin Sandberg och Wille Hopa här? Alltså det här att kineserna använder samma teknik som de förut försökte hitta oönskade åsikter med, vill de nu hitta oönskade virus och det verkar fungera ganska bra. Vad tror ni utifrån det här just västerlands filosofin på något sätt att i vilket skede skulle man vara beredd i Italien eller USA att ta till mera totalitära grepp om det visar sig att det fungerar och de här andra åtgärderna, stängda skolor och möten som kanske tolkas lite si och så, inte fungerar lika bra? Vad tror ni?
Ja, vill du börja?
Jag kan säga något kort. Jag vet inte, alltså just, jag vet inte ens om Italien har så rent de teknologisk kapacitet för att övervaka en så stor befolkning som 60 miljoner. Jag kan säga en kort grej som jag hörde. Det är att den här första röda zonen som inrättades, där hade de ju problem från början. För att polisen hade ju ingen möjlighet att kontrollera om de som åkte ut eller åkte in hade behörighet att göra det. För det fanns inget informationsutbyte mellan hälsovården och de som skulle övervaka zonen, alltså vilka som var coronasmittade eller inte. Så att det känns som att där är Italien fortfarande väldigt byråkratiska och det är stämplar som gäller och liksom handskrivna papper nästan. Alltså, om de skulle acceptera det, jag vet inte. Jag känner att kontrollen, den sociala kontrollen ökar ganska drastiskt och även kontroll mellan människor och grannar och så. Och det är en oroväckande utveckling och det är den här isoleringen som skapar det.
Mm.
Jag vet inte om det var svar på frågan, men jag bollar över till
det var ett bra svar.
Ja.
Sandberg, ja.
Ja, jag tror det här i USA är just det stora bekymret att det här coronatesterna har kommit igång så otroligt långsamt. Det finns flera förklaringar till det och ingen har lyckats ännu exakt förklara varför. Det handlar både helt enkelt om en bristfällig beredskap, man har inte kunnat förbereda sig på det här. Man har också skurit ner resurserna på den här typen av, vad ska man säga, pandemibekämpande verksamhet. Och just nu när vi talar här så har väl USA genomfört kanske 20 eller 30 000 tester. Nu får vi se om man får upp den här testkapaciteten under de närmaste veckorna, vilket administrationen har lovat. Och nu har man ju mobiliserat resurser för det här. så tror jag att det också kan väcka ett större förtroende hos folket. Men sen om det finns en beredskap till mer, som du använder uttryck, kanske totalitära åtgärder eller så det är svårt att säga. Men det här är ju nu en kris som verkligen kommer att synas i amerikanernas vardag på ett väldigt tydligt sätt. Om och när de här coronafallen ökar, om och när folk kommer att inse att också bekanta släktingar insjuknar, så tror jag att det finns en beredskap också hos amerikanerna att acceptera ytterligare begränsningar, till exempel av sin rörelsefrihet och så här. USA har ju en tendens att i kristider ändå sluta upp bakom sina ledare och åtminstone för tillfället hitta en viss enighet. Vi kommer till exempel ihåg det här 11 novemberattackerna för ungefär 20 år sedan. Efter det så infördes ju också ny lagstiftning och efter det så begränsades ju också amerikanernas liv. Det genomfördes en hel del övervakning och så här. Sen har man i efterskott granskat det här och konstaterat att allt inte var så lyckat. Men då åtminstone så godkändes ju den här typen av undantagsåtgärder ändå av de allra flesta.
Mm. Och många av dem där, det var ju då vi fick alla de här, vad heter det, på alla flygplatser, de här kontrollerna med bagageröntgen och magnetscanning då, efter, det var ju efter 11 september, det var ju inte alls, ni som kommer ihåg, lika vanligt tidigare, och det kommer ju för att stanna. Nu får vi se.
De har kommit den här för att stanna, ja, idag är vi även vana vid det, på gott och ont.
Ja, och det är ju liksom 2001, det är nu 19 år sedan, och det svårt när vi talar om det att komma ihåg riktigt att det var faktiskt så att man promenerade in i flygplatsen via en mycket, bara visade upp biljetten och gick in så att säga. Så att det, vi får se om den här krisen får oss att sluta flyga helt och hållet. Det här, vi fortsätter förstås att följa med här i Slaget efter 12. Vi jämför idag till exempel varför Sverige inte stänger skolorna medan Finland gör det. Det finns mycket att fundera på. Jag säger tack så mycket till Kristin Sandberg, till Björn Ådahl och Ville Hopa, våra medarbetare runt om i världen. Tack för att ni var med i Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen här i Radio Yle Vega. Tack ska ni ha. Hej då.